Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Veckans program kan vi rapportera om att inte bara priset på el utan också priset på batterier stiger. Och så har vi positiva nyheter om barnarbete i Norrbotten. Tesla gör en radarpudel och vi kör sista delen i elbilsskolan. Och så kanske blir det sista ordet för ett tag om reduktionsplikten. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Ja, vad roligt. Vi är tillbaka.
Alltså, jag har liksom svårt att koncentrera mig här. Du sitter och skriver i show notes i realtid här, Anders, samtidigt. Ja. Det ser ju inte lyssnarna.
Ja, det är till Fabian. Ja, men Fabian kom in stövlande här. Liksom, så alltid så här divig i sista sekund i sina laxskor. Vet du, bara, ursäkta att jag är sen att han inte bidrar.
Ja, exakt.
Ja, jag har inte ens hunnit byta om, hörni. Nej, det är faktiskt... jag är helt oförberedd för dagens fråga. Jag har ingen aning om vi ska prata om. Trots att jag just tog introt här.
Ja, exakt. Det var därför det var så stiltigt.
Ja, skönt att jag fick det att säga... prata om barnarbete i intro. Liksom. Jag har bara lagt det där åt dig.
Ja, jag har ingen aning. Det är så fint att jag har folk som sköter det åt mig nu. Ja,
men hörde du senast en positiv nyhet om barnarbete?
Nej, no, det är sant. Det är sällan man hör.
Vi pratar nu barnarbete, inte barnarbete. Jag tänkte på Norrbotniabanan så att man kan röra ihop det med det.
Ja, ja, nej. Det är det alltså inte.
Nej, det är inte barnarbete utan barnarbete.
Och nej, vi ska inte gräva för mycket där. Det kan vara så att vi har tveksam täckning på det här påståendet. Kanske kommer undan med det sen. Vi får se.
Ja, ja, ja.
Alfred sitter med en härlig kopp med te kanske. Med Hälsa Hemma koppar som du har hemma också.
Ja, jag tycker om att ha koppar från teknikbolag jag gillar. i närheten.
Mm. Ja.
Vårdcentralsbolag kanske i det här sammanhanget. Men det är, lite, ja, det är ju ett teknikbolag.
Ja. Ja, absolut. Det är vi. Ja, nej, men det är jättekul att se.
Vi i Hälsamma söker faktiskt nu en person, en junior supporttekniker. Jag tänker att i podden så lär vi ju hitta den typen av... Vi har mycket tekniker som lyssnar, det vet vi sedan innan. Ja. Men ja, vad är det, Fabian, vi ska anställa?
Vi ska anställa en person som är bra på sladdar, eller på att säga, apropå showens namn. Mm. Nej, men en person som är junior supporttekniker som kan svara på frågor från vår personal och kanske koppla lite sladdar under något bord när det behövs och se till att det är lite ordning och reda på vår IT-organisation. Så.
Mm. Ja, ja, precis. Mm. Det är ju typiskt om du har gått ut gymnasiet eller känner någon som är det, som är, brinner för teknik och både hårdvara och mjukvara och sådär, så har vi toppenjobb. Och det är remote, som man jobbar varifrån man vill egentligen. Och så får man åka några gånger per månad till våra kliniker då i Stockholm och Göteborg. Och så ska vi öppna i Skåne, tänker vi, i höst också. Mm. Det är som hybris har vi fått på det här.
Ja, verkligen. Och sen ska jag säga faktiskt att vi söker också en läkare till Stockholm. Vi har ju doktor Alexander som faktiskt är lyssnare, tror jag, till showen som vi fick reda på den här vägen. Så det är så himla kul. Vi har anställt upp massvis med lyssnare med det här laget. Ja. Så är du läkare i Stockholmsområdet så hör av dig. Vi är jättenyfikna på att få in... Du får inte ens skicka ett CV. Bara hör av dig. Mm. Så snackar vi om saken. Och så, vi vet ju att våra lyssnare är världens smartaste människor. Så att det blir anställning direkt. Eller vad säger vi, Anders?
Ja. Nej, kan inte lova.
Vi har faktiskt ett litet användartest. Ett litet arbetsprov som man gör innan. Som man får spela in på sin dator. Spela in sin skärm på sin dator. Och så att, det gör alla som startar hos oss. Det blir kul.
Men nu pratar vi väldigt mycket om det här. Hur är det med dig, Alfred?
Du har ju redigerat vidare här i show notes. Jag krockade med älg med cykeln, står det i mina, vad jag ska berätta. Det stämmer inte alls, jag har inte krockat med någon älg.
Ja, men jag kunde inte gissa.
Är du som har krockat med en älg?
Nej, det har inte heller gjort.
Ja, det var ju roligt. Jag har ju berättat tidigare att jag har råkat ut för lite parkeringsskada och så där med bilen. Och så berättade jag ju om när min hustru blev påkörd av vår garageport. Nu äntligen har jag varit i Stockholm och lämnat in bilen, så jag har på att ta mig fram och tillbaka lite i snökaos här. Det var lite stökigt på vägarna faktiskt.
Du kunde ha svängt förbi och sagt hej, du vet du, att du behöver inte sky mig.
Nej, det är verkligen, gud, jag får vara så himla lite i Stockholm nu. Jag tog mig till Stockholm sent igår kväll, så lämnade jag in bilen tidigt i morse och sen så liksom var jag tvungen att ta mig tillbaka direkt till Vishan. Så jag hade liksom några timmar i Stockholm bara, och på den tiden så hann jag liksom bli försenad. Med tåget, kanske på grund av vädret eller något nytt planeringssystem eller någonting. Och det som hade blivit lite skadat av den här garageportskrocken, det var ju en av fälgen. Men nu har jag ju bytt till vinterhjul. Mm. Och tror ni inte att jag lyckades såklart glömma fälgen?
Aj, ja.
Så att, nu måste jag åka tillbaks en gång till bara för att kunna få lämna in hjulet så att det också ska bli reparerat. Men annars var det faktiskt himla smidigt. Jag tycker det börjar bli bättre. Vi har ju haft lite på tapeten förut med att liksom Tesla har långa väntetider på verkstäder och sådär. Och när jag gjorde skadebesiktning så trodde jag att jag skulle få stoff till det, för då var det verkligen som att de förvarnade om att det skulle bli riktigt långa väntetider. Och jag fick ju nu vänta ganska länge på att få lämna in bilen till reparation, men mycket kortare än vad de först aviserade faktiskt. Så det är som att de har hunnit jobba ikapp lite grann.
Och nu min Tesla Model X står på verkstaden nu faktiskt hos Tesla för att luftfjädringen har pajat. Så de skickade, igår fick jag sån här offert av 41 000 vill de ha.
Hur mycket?
41 000.
Åh jävlar! Åh herregud.
Okej.
Det är segt. Så att problemet är också att vi skulle åkt med den bilen till mina föräldrar i Kungsbacka i jul. Jag och min fru, tre barn, hund och hamster. Men nu får vi ta vår lilla Model 3 då.
Säkert hamstern är viktig här. Det kommer inte få plats i Model 3.
Ja, men kolla här. Problemet är att hamstern kan ju inte vara i bagaget, för det är inte uppramt där. Så den måste ju vara hos oss i närheten av hunden.
Jag tycker
som
att du lägger den i
frunken,
men det kanske inte... Nej, det var dumt sagt.
Det är sån där, liksom, hur ska man få varg, kålhuvud och får över?
Exakt det jag tänker på. Liksom. Ja, hund, hamster, tre barn.
Det är västkusten.
Men du, Alfred, om du hade svängt förbi mig när du var här i Stockholm, då, så kunde du ha fått sett mina fruktansvärda bryderier har man mitt hus. Jag har ju pratat om det tidigare, det här med uppvärmningsprojektet som jag hade. Att värma upp huset på natten och så skulle hålla värmen och sen så skulle jag liksom värma det nästa natt. Och det funkade när temperaturen inte var så låg. Men nu när jag har varit nere och vänt på minus 10.
Det är svårt.
Jävlar, alltså det höll inte temperaturen ens liksom, några timmar bara på morgonen. Och då
så blev det så kallt inne så att till slut min fru blev jättearg på mig. Så att då fick jag dra igång den jättedyra doppvärmaren istället. Så att jag tredubblar mina eluppvärmningskostnader.
Det är ett jobbigt system som är för smarta för sitt eget bästa. Alltså när man, faktum, det är som att vi bara sitter och rimmar här, Anders. Att vi har precis samma historia.
Men elpriset är på alla släppar. Så att,
Men alltså liksom vår attefallshuset nu, där min styrdotter har fått flytta ut. Där, det är så himla smart och bra nu. Den styr mot elpris och allting och så vidare. Men nu är det som att den här smartstyrningen bara har totalt lagt av. Så den bara så här, den mäter ju vad den har för temperatur. Och så ska den slå igång värmepumpen. Mm. Och nu bara... Den ska värma att det är 20 grader och den bara, det är 15,5. Jag värmer för fullt, men pumpen går inte. Liksom. Och vi har lyckats förlägga den ordinarie fjärrkontrollen till pumpen. Så att, jag liksom måste skynda mig hem efter det här avsnittet för att hjälpa till att få igång en värmepump som är också för smart för sitt eget bästa. Så att, det känns som att vi har lång näsa, kanske uttrycket
är. Jag har inte alls det här problemet. Jag har, ju, som alla vet, tibifierat hela mitt hus, så att det är ju extremt elprisoptimerat för det här laget. Lite oklart hur mycket pengar ens i de här tiderna sparar på det. För elpriset är ju dyrt även på kvällarna. Men kul har det varit. Och när det blir lite kallt hemma, då har jag ju en kamin som man drar igång. Då eldar man lite grann. Och så blir det varmt och härligt och mysigt. Och alla är nöjda i familjen och så. Så
men det, går den igång automatiskt på natten?
Sluta nu. Men vi har också, tyvärr då, via Tibber och via något som heter Insuelo, som de har som underleverantör, köpt en värmepump som ska vara i vårt uterum. Och den skulle de komma och installera. Och det kom en glad kille som verkar grym på att installera värmepumpar och skulle göra det och konstaterade att nej, här behöver jag ha två personer som gör det. Sen försvann han och jag fick en faktura på 1500 spänn där det står att jag inte var hemma. Då ryttnade jag. Skrev ett brev, du vet, man bestrider fakturan och gör allting rätt, så ja, det gjorde det 2-3 gånger. Sen kom det en påminnelse efter 3 dagar, så var det en påminnelse avgift på typ 100 spänn dessutom, och så var det 1600 spänn. Det är också väldigt märkligt, eller hur? Det är ju konstigt att ha påminnelse efter 3 dagar. Ja, då drog jag poddkortet till slut faktiskt.
Så det är därför du berättar nu.
Ja, och sa att det här är faktiskt inte okej. När man driver bolag får man liksom ha så här dålig koll på hur kundbemötande och kundrätt och sådär fungerar. Och då så bråkade jag ett varv till genom att säga att jag tar upp den här podden om ni inte skärper det.
Men så Fabian, alltså vi har så här trasiga bilar och 15 grader inomhustemperatur och så här, ta det med ro. Du får så här, betala 1600 spänn.
Och
så skriver du brev. Och,
fattat, jag räknar inte ut att mitt elpris kommer landa på cirka 12 000 nu i elkostnaden.
Men det som hände då i alla fall, när man vred om armen på dem och spelade poddkortet, då backade de faktiskt. Så det är så mycket makt vi har. Och sen så hörde jag absolut ingenting. Och då undrade jag, så här, men när kommer du installera min värmepump? Ja, då var jag sist i kön igen då. Så nu ska de komma i mars och installera den. Trots att jag väntat i 2,5 månader redan. Då ruttnar jag och då är man där med i poddens Hall of Shame. Nej, passa er för att använda Insuelo. Och nej, det tyckte jag inte blev bra alls, måste jag säga. Så nu står det en värmepump i garaget som inte är inkopplad i de här tiderna.
Men det var det. Då får du köra vår lösning då, för vi har stängt igen 4 rum nu. Vi har bommat igen flera rum. Pojkarna får sova med varandra och så. vi bor i ett hus från 1973 och nu har lånat värmekamera igen och varit på hela huset och hittar massor med små läckor och sådär. Alltså när det är 10 minus och vi ska värma till 20 plus, det då sliter
värmen. Du får ju ta tilläggsisolerade alltså. Huset. Liksom. Det hör mig.
Det får bli längre fram, men jag tror att det är svårt. Alltså det beror på hur länge det kommer vara såna här galna elpriser, om det lönar sig att göra det. På kanske...
Du kommer chilla när du får dina solpaneler. Fastän jag kommer ha kostnad på 10 000 så har jag ju en solenergipott från i somras. Där elpriset var så högt så att jag får ingen faktura i december alls sannolikt. Så det är... Ja, det är asnice alltså. Så solceller is the shit och värmepump is the shit då, om man då får den installerad, hint hint.
Jag beställde ju det i juli och de skulle komma i, vad sa de, oktober, november. Jag hade tänkt följa det i podden här, den här installationen. Jag har inte hört någonting från
Man måste vara lite snabbare på det här, vet du. Det är så då, annars får man inte sina värmepumpar och solceller installerade. Men alltså, överhuvudtaget det här med alltså elprisoptimering, det är ju alldeles nödvändigt, som jag konstaterat. Mm. Jag ser ju faktiskt nu att jag ändå använt i december 500 kilowattimmar mindre. Mm. Istället för 2500, alltså 2000 ungefär i december, prognostiserat på Tibber. Så att det tror jag nog ändå kan vara så att det har dragit ner konsumtion lite. Och jag fick ett brev från
Elevio.
Elevio,
jag fick samma brev, vad kul.
Ja. Och vad stod det där?
Ja, men det står att stockholmarna, jag bor just i Täby, stockholmarna har dragit ner sin elförbrukning med 20%.
Ja, 22% har hallänningarna dragit ner sin elkonsumtion. Det är ju otroligt fint.
Det var inte vi som rapporterade att om man sänkte bara 5-10% så skulle det liksom bli alldeles gratis där. Vad är det som händer nu då?
Ja, 5% hela landet då. Ja, men då skulle...
Det är ingen som har sagt att det blir gratis, men de behöver inte koppla ur elen. Det är det de säger.
Men det är väl viktigt att poängtera då att så här, det är helt enkelt så mycket som går till industrin och den har inte minskat lika mycket, så det är därför det inte blir så stor skillnad på elpriset när hushållen drar ner så mycket nu. Eller vad är det som händer?
Det vet vi inte. Elevio skickar väl el till industrin också, tänker jag. Så att,
det är ju lite perfect storm i kärnkraftverk som står still och sådär. Men det är ju sjukt irriterande, för det är just de här dagarna när det är kallt och inte blåsigt, fina, soliga oftast, vinterdagar. Det är ju då elpriset är som absolut värst, eller hur? Då ligger det förstås snö på solpanelerna dock.
Kan du inte borsta bort det då?
Ja, det är det jag funderar på. Hur fan gör man det?
Klättra upp
slå ihjäl. Ja, bra idé. Tack, det tror du, va? Ska jag boka ett besök bort på Elakuten redan nu, eller?
Du kan ju inte klättra upp med dina fina laxskor. Du måste ju liksom ta på dig riktiga. Alltså, du får inte vara så fin.
Jag har hört att man blir av med garantin om man rör i sina solpaneler med någon borste eller någonting. Så man ska vara lite försiktig med vad man gör.
Är det så?
De är väl gjorda egentligen för att de ska vara ganska bra på att rensa sig själva. Liksom. Att det krävs rätt lite för att de ska liksom smälta bort snön eller att den ska rinna av, så att säga.
Jag har sett lösningar som är jäkligt coola där man använder där man sätter kombinera solceller och sån här vattencirkulation, alltså solfångare heter de idag. Och då kyler de på sommaren så att de blir effektivare, och så tar de ju naturligtvis in värmen så att man kan använda det till varmvatten och så, och på vintern så kan man då värma för att få bort snön då. Så man blir väldigt sugen på att veta, för jag får ju ändå sådär igenom snön ändå, får ju ändå liksom sådär på dagen 10% av min el då från solcellerna faktiskt just nu på dagen, så det är ändå en rabatt på 10%, men det hade varit nice att verkligen få riktig solel även på vintern.
Kan du inte sätta en jättestor fläkt upp på taket som blåser bort snön?
Om du har några egna idéer. Jag tror vatten är väl bäst ändå.
Ska vi rulla vidare till veckans lyssnarbrev, tänker jag.
Ja, vi gör det. Och så kan ni komma nästa vecka med era egna idéer på hur man får bort snön från sina solpaneler.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Och då har vi fått ett lyssnarbrev från Jonas som skriver: Hej, jag kör en ID4 och pendlar långt till jobb och behöver 80-90% av batteriet kalla dagar. Man hör ju ofta att batteriet mår bäst av att ladda till 80% och inte regelbundet till 100%. Men mår batteriet dåligt av att det blir så pass tomt som 5-10% också? Summa summarum. Ska jag ladda till 90% och köra, ja, vilket sådär vilket dilemma ni är. Ska jag ladda till 90% och köra nästan slut på batteriet, eller är det bättre att ladda till 100% och komma hem i 15-20%? Tack för en fin podd.
Jättebra
fråga. Vad långt han har till jobbet, eller hur?
ID4,
det är ju ordentlig räckvidd på en sån bil, så använda nästan hela batteriet, det är verkligen
Ja, det står ju ett tag också där. Men det bästa vore ju kanske, ja, det är ju inte svar på frågan om, men det bästa vore ju om man kunde ladda vid jobbet ju. Det vore ju allra bästa.
Ja, absolut.
Men vi har pratat i omgångar om att elbilar har en buffer i botten och sen i toppen. Mm. Och det innebär då att om du, när det står 0 kilometer på mätaren eller att han har 5% kvar, då finns det betydligt mer energi i batteriet kvar. För att tillverkarna har, därför att om du tömmer batteriet så är du nere på 0 helt och hållet, då förstörs cellen. Då går den i stort sett sönder omedelbart. Mm. Så att därför så finns den buffern. Så när det står 0 på mätaren, då finns det marginal kvar i batteriet. Så när han är nere där på 5% så finns den marginalen för att skydda batteriet. Ah. Men han ska inte lämna bilen med lite laddning under lång tid. Och sen så, jag vet inte vad du skulle säga här Alfred, men det beror ju väldigt mycket på vilken biltillverkare det var. För vissa tillåter att man fyller hela vägen till 100% på riktigt med väldigt liten buffer i toppen, medan andra har en större marginal. Vad säger du?
Ja, absolut. Det är liksom lite olika hur kinkigt det är att ladda till 100%. Och där, det är väl Audi e-tron, liksom första generationen, som det verkligen är helt lugnt att ladda till 100%. Och sen så har vi pratat lite tidigare om de här bilarna med LFP-batterier som det är lugnt att ladda till 100%. Så hade man en sån bil, då skulle man nog definitivt tycka att det är bäst att ladda till 100% här, skulle jag säga.
E-tron ändrar ju sin... Man kunde åka in, om man har en gammal e-tron, kan man åka in till Audi då och få låsa upp den så du kan fylla mer i batteriet.
Absolut, men då får man ju också mindre buffert liksom, där uppe. Med ID4 så är det väl liksom, den är väl ganska så här mellanmjölk vad gäller det här, att den har liksom lite toppbuffer men inte exceptionell toppbuffer och en helt normal bottenbuffer vad vi liksom kan förstå. Så här är ju liksom svaret att det är inte bra att stå länge med 100% och det är inte bra heller att stå med liksom låg laddning, och det vill säga låg spänning. Länge. Så det gäller att liksom försöka, om han ska ladda till 100%, då gäller det ju att ladda klart till 100% precis innan han åker. Och omvänt, om han har tänkt köra den omvända strategin och bara ladda till 90% då för att undvika att behöva ladda till 100%, då måste han också se till att börja ladda så fort han kommer hem. För han får absolut inte lämna bilen länge med så låg laddning. Och i synnerhet om det är kallt ute så kan man ju också då tappa ytterligare energi på att batterisensorn...
Jobbigt om man vill elpris optimera, för då kan man inte ladda direkt heller. Så att, men alltså, min spontana känsla här är ju att det finns mer marginal neråt i batterierna generellt sett på alla elbilar än vad det gör uppåt. Så att, förutsatt att han kommer igång och laddar något sån här direkt då, som du säger Alfred, så skulle jag nog ändå tippa på att det är bäst att komma hem med lite lägre landning i batteriet. Att ladda 100% varje dag.
Det är ändå så att de här liksom procentenheterna i extremerna, det är de som är absolut mest skadliga också. Så att, alltså, han frågar om 100 eller 90. Och jag skulle säga att fan, 95 kanske är den perfekta kompromissen då. Liksom att vara däremellan. För det är ganska stor skillnad på 95 och 100 sätter hur mycket man skadar batteriet. Men det är bara 5% enheter av hela, eller 5% av hela batteriet. Så att det är ju inte så stor skillnad i hans räckvidd. Och det skulle nog liksom ändå vara det optimala. Och sen så är det ju verkligen värt att fundera också då på det här med, jag menar, vi brukar ju uppmuntra folk både för den egna plånboken och för elnätet och för miljön skulle att ladda på natten. Men jag antar att han vill ladda när han kommer hem från jobbet. Jag vet inte vad klockan är då, men liksom...
Han kanske jobbar sent, det vet man inte.
Vilket elavtalarna också.
Är man så här nära gränsen på hur mycket räckvidd man har, då kan det ju hända att laddningen kommer bli ganska mycket dyrare om man måste ladda allt det precis när elen är som dyrast. Ja. Och då kan ju det i sig liksom, göra att det finns ekonomi att faktiskt välja en bil med lite längre räckvidd ändå liksom, för att slippa den här grejen.
Aha, du tänker så. Så långt, alltså allt en anledning till att uppgradera. Den ursäkten. Då kan man sälja in den kanske till sin partner eller så. Det kan vara bra.
Ja, men det kan ändå vara värt att räkna på det. Liksom. Sen så är det ju som Anders var inne på förut, att det är svårt att veta hur länge de här extremt höga elpriserna består. Det kanske spelar mindre roll snart igen, men så skulle jag tänka i alla fall.
Jag tror du tänker rätt. Jag skulle tänka samma.
Ja, låt oss säga att det var så nära svar vi kan komma.
Härligt. Sen har vi fått ett brev till här. Henrik Fridholm har skrivit till oss och jag kände att jag ville läsa det här. Kul att ni breddar programmet, killar. Men nu reste sig håren i nacken på mig.
Jag såg det här mejlet också.
Jag också.
Kommer grafer och grejer. Komma här med fakta och kunskap. Va?
Ja, men exakt. Vi ska alltså in på det här ämnet med reduktionsplikt som vi har pratat om i två program nu. Vi försökte nyansera det förra programmet. Ja, vi hastade förbi det lite snabbt. Och jag vet inte om ni minns hur det lät. Vi kanske kan klippa in lite hur det lät från förra programmet.
Om biodrivmedlet kommer från Sverige så är det mindre utsläpp som man genererar för att skapa det än om det kommer från utlandet. Och där är det viktigt då för lyssnarna att veta att 85% av all biodrivmedel som används i Sverige kommer från utlandet. Så bara 15% kommer från skogsråvara.
Är det så?
Så är det. Så att det kommer från skövlade regnskogar.
Men för det var den forskningen vi pratade om tidigare när vi har pratat om att det var palmolja i biodrivmedlet.
Och det är svenska siffror då? Alltså den svenska...
Det är svenska siffror. 15% av biodrivmedlet som används i Sverige kommer från Sverige. Så att det är det här alla pratar om. Jävlar. Ja, men restprodukter från skogsbruk och så. 15%. 85% kommer från skövlade regnskog. Så att...
Men så skriver då Henrik här, biodrivmedel kommer inte till 85% från skövlade regnskogar. Det är ungefär lika korrekt som att säga att elbilar är en fluga. Nedan ser ni en graf på hur det ser ut i Sverige när det gäller HVO som är den stora då. Och så är det då en graf som hämtar här från Energimyndighetens senaste rapport, Drivmedel 2021. Jag vet inte, Anders, Vill du beskriva lite? Eller Fabian kanske kan få beskriva hur grafen ser ut. Vad är andelarna? Var kommer de här olika delarna i HVO från?
Just det, beskriva graf i live radio, det är jag grym på. Man kan säga att det allra mesta verkar komma från animaliska fetter, vad det nu kan vara. Det måste vara spillolja från köttproduktion då,
antar jag. Ja, jag har kollat upp lite. Det är ett slaktavfall faktiskt.
Ja, men precis. Mm. Och sen så kommer ju en hel del ifrån... en del är också sån här råtallolja från skogsbruket då, får man ta. Mm. Väldigt lite palmolja, Anders. Väldigt liten andel. Ja. Men jag skulle säga att kanske 60% är den där slaktavfallet då.
Jag tänkte att du skulle säga att det här ser ut som en mätt orm. För den här, kära lyssnare, den här grafen har alltså plottat över tid. Så man kan se hur beståndsdelarna i bränslet har förändrats över tid. Och då kan man se att palmolja och framförallt PFAD, som är de här avfallsprodukterna som också kommer från produktion av palmolja. De var väldigt stora mellan 2016 och 2019 ungefär. Och sen så har de radikalt minskat. Ah. Och det där jag skulle liksom... Och därmed då den här mätta ormen. Den är smal i början och smal i slutet, men tjock på mitten.
Jag tror inte att lyssnarna kan förstå ändå. Nej. Alltså helt ärligt, det är svårt att förstå. Vi kan lägga upp den på hemsidan. Men då är du alltså så, Anders, så fint att du har alltså inte bara dragit de här siffrorna ur den så kallade röven. Utan du har faktiskt lite... Du har tittat på siffrorna, men de är för gamla. Kan det vara så?
Nej då. Nej, det är det inte. Alltså 85%, jag tror det var siffror från 2022, kommer från utlandet. Det var det jag lyfte. Och sen så tror jag jag hänvisade till den här Chalmers-professorn som pratade om skövlade regnskogar. Då använde jag samma.
Okay. Det är så här, Anders. Ja. Ser ut och låter när han är påkommen.
men jag hade ingen mer info än vad han sa där, Chalmers-professorn.
Okej, okay.
Men så liksom kan vi avfärda då att det är inte 85% utan det är på det här sättet, eller finns det någon trovärdighet bakom den här 85%?
Nej, vänta, 85% kommer från utlandet. Så det är importerad bio.
Men som är inte Sverige då, typ att det är slaktavfall från Norge eller liksom...
Skulle det kunna vara. Jag fick ju det här slängt i ansiktet nu. Hade du sagt åt mig så kunde jag...
Ja, men det är väl så här korvtillverkning i Tyskland och sådär. Men alltså, ska vi ändå problematisera det här med de animaliska fetterna ändå? För de är ju inte alltid så himla bra, eller?
Alltså faktum, jag läste lite i den här rapporten då, Drivmedel 2021, som... Alltså jag har inte lagt så mycket tid på det här som det kan låta nu, utan jag har läst i den rapporten, och den kommer ju då från Energimyndigheten, vilket liksom ändå jag ser som en ganska trovärdig källa. Jag har till och med så att min hustru jobbade där förut, att liksom ha koll på att så här, de driver inte en agenda, de är neutrala och så vidare. Liksom. Men för vi har ju pratat faktiskt för ganska länge sedan om det här liksom problematiska beståndsdelen PFAD som fanns förut då, som alltså är en restprodukt från palmoljetillverkning. Så det har sitt ursprung i palmolja. Men å andra sidan så är det en restprodukt som finns som blir över. Liksom. Så det är ju bra att göra något vettigt med det istället för att slänga bort det. Liksom. Mm. Så vi var ju på det och så här, vad ska man göra med det? Och det som verkar ha hänt är att det faktiskt har trätt regeländringar i kraft. Liksom det jag efterflyste liksom i förra avsnittet var ju lite att man kan ju fundera på om man ska laga det här systemet istället för att bara avskaffa reduktionsplikten, och liksom att man ska göra någonting vettigt med biodrivmedel, och att man inte behöver liksom bara bestämma sig för att ta bort det så snabbt som möjligt. Man kan ju fundera på vad problemen är. Och då visar det sig att de här reglerna, de är faktiskt redan ändrade. Så att signifikanta beståndsdelar, så att det är alltså beståndsdelar i biodrivmedel som övertyger 40% av hur mycket som ska till då i, alltså hur bränslet kommer till. De har numera krav på sig och spårbarhet hur de kommer till. Och det betyder att det är det som har liksom gjort att marknadskrafterna har valt bort de här palmolje beståndsdelarna till förmån då för slaktavfall, vilket som jag kunde läsa i rapporten framförallt handlade om svenskt slaktavfall, och som det då var egentligen stora fördelar med att använda, för det är egentligen saker som inte skulle kunna gå att göra något vettigt med, utan det är verkligen så här, saker som blir över och bara skulle slängas annars, som helt enkelt blir till biobränslen.
Gör man det? Slänger man det annars? Annars blir det mycket djurfoder av sånt.
Ja, jo, men så är det säkert. Där är jag på djupvatten. Jag vet faktiskt inte vad det skulle gå till om man inte gjorde biobränsle av det.
Fast man måste ju tänka på att det här då ska gå att skala upp också då. Och vi ska ju inte äta mer kött i alla fall, rimligen. Det är möjligt att vi ska använda lika mycket matolja. Det är väl frityrolja kanske ganska mycket, kan jag tänka mig. Det är väl, vi kommer säkert fritera inte mindre i alla fall i framtiden. Så. Men däremot så kommer vi kanske kunna äta lite mindre kött. Vi kommer kunna odla kött. Det kommer ju liksom nu de kommande 10 åren så kommer det finnas en sån utveckling. Så att det här känns inte riktigt hållbart ändå, den grafen jag tittar på nu, med så mycket animaliska fetter.
Det kommer nog finnas absolut möjlighet att producera biodiesel framöver också. Så diskussionen i förra programmet var ju, vad ska vi göra med den? Ska vi tanka personbilar och elda upp den i dem? Eller ska vi använda den i båtar eller flyg och så? Det är svårt.
Ja, det är sant.
Där läste jag liksom en intressant sak till i den här rapporten som jag tror är en nyhet för både dig och mig, Anders. Jag har liksom lite svårt att mappa in den. För jag har tänkt att det är viktigt att vi bygger upp den här industrin för att den kommer behövas för till exempel flyg och sjöfart och annat som är svårt att förändra. Mm. Liksom att det är bra om Sverige tar tät position på att bygga upp den, för då är det vi som får sälja det sen till resten av världen. Det blir en bra affär. Så det har liksom varit min tanke för varför man ska ändå vara för att vi har de här stimulanserna till att bygga upp den. Mm. Men då visar det sig att, för det vi kan se i den här grafen, att det är då redan alltså, över 15 terawattimmar biobränsle som blir till. Det är alltså liksom hur mycket energiinnehåll bio eller HVO som produceras här. Och om man kollar, liksom, bara jämför det med hur mycket energiinnehåll som går till flygbränsle totalt, flygfotogen, då är det alltså, det är i storleksordningen 3-4 terawattimmar om jag minns rätt nu från rapporten. Jag tar det på volley, men det var verkligen i mellan 2-4 i alla fall. Det var liksom en låg siffra. Så grundpoängen är att så här, vi producerar redan jättemycket mer biobränsle än vad hela flygindustrin liksom gör av med. Sen så är det biobränsle vi producerar inte direkt användbart som flygfotogen. Så det är inte bara som att de skulle kunna byta över en natt. Men det är i alla fall...
Liksom... Ja, men jag vet faktiskt, det finns ju sådana här projekt som pågår att köra flyg på frityrolja och sådana saker. Men det har varit väldigt dyrt. Det har varit det stora problemet för flyget, att det är så dyrt att de inte får ekonomi i det.
Ja, det är väl där liksom en reduktionsplikt för flyget då skulle kunna göra stor nytta. Att liksom, så länge det är lika för alla och man kan liksom tvinga fram det, då går det ju genom styrmedel och får det att hända. Vi är väl alla överens om att det är ganska konstigt när det är så här billigare att flyga inrikes än vad det är att ta tåget inrikes till exempel.
Ja, det är konstigt.
Det är ju konstigt.
Och 100 spänn att flyga till London, det är fan konstigt.
Det bygger ju i grund och botten på att vi har den här, det kommer från den här Chicago-konventionen som vi har tagit upp tidigare, att det är förbjudet att beskatta flygbränsle i världen. Så det är väldigt svårt att införa de här styrmedlen som skulle behövas för att kunna stimulera fram en liksom motsvarigheten då till en reduktionsplikt för flygbränslet. Annars om det var lika för alla, då skulle ju marknadskrafterna kunna göra det åt oss. Liksom.
Fast jag vill minnas att det är okej att sälja bränsle utan skatt, liksom en annan typ av bränsle. Om det landar ett flygplan på Arlanda och så säger vi så här, nej tyvärr, vi har inte fossil flygfotogen utan vi har den här sörjan från fritös. Det är ju inga extra skatter, det är bara dyra.
Ja, jag vet inte. Alltså det regelverket, nu är vi off topic, men det kom ju in till för att liksom skydda just de gamla flag carriers, alltså nationella flygbolagen, från att ens flygplan blev strandade hos någon annan för att de vägrade liksom sälja bränslet till rimliga priser. Det som inte är förbjudet med det där, och som Norge redan gör, det är att de har skatt på inrikesbränsle. Så man skulle kunna lösa det med att inrikesflyget är billigare än tåget. Mm. Det skulle man kunna lösa med skatt i Sverige då. Liksom. Det kan vara någon EU-förordning som sätter stopp för det. Men, anyways.
Fasen, blev Norge en sån miljönation och Sverige bara helt har tappat det. Liksom, det är så himla...
Det är dåliga samvetet. Ja, men om du tittar på totalt sett är ju Norge världens miljöbov med oljan som man borrar upp och exporterar och gasen.
Ja, skönt, nu kan jag känna mig bekväm ändå.
Ja, men Sverige måste ju vara mycket, mycket renare än Norge om man räknar in
deras olja. Men tror ni man, om man liksom friterar ombord på flyget på något sätt, kan man...
Du tar med massor med potatis, precis, friterar den. Då kan du flyga oändligt
jorden runt. Det jag vill att vi ska ta med i alla fall, det är att alltså, över hälften tycks komma från slaktavfall. Vad gäller då HVO och vårt biobränsle. Och tvåa på den här listan, som är ganska mycket mindre än slaktavfallet, det är ändå då tallolja. Så det är från svensk skog som det där kommer framförallt. Så jag måste kolla och gräva mer i det där med de här 85%, Anders. För det känns inte riktigt som att de här två bilderna liksom motsäger varandra lite. Jag får inte ihop det.
Ja, men 85% var inte att det var 85% skövlar regnskogar som jag eventuellt lite sa.
Eventuellt kan man ha sagt.
Ja, utan 85% importerat bränsle var det. Ja.
Okej, okay. Och då kan vi vara överens om att palmolja från Sydostasien är värre än slaktavfall från grannländer.
Kan det säkert vara. Ingen aning. Vi rullar vidare. Vi har mer nyheter.
Vi ska gå vidare till våra nyhets...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det kom.
Ja, det är jag som får börja, för jag tar fram det här. Nämligen att Tesla återinför radar i sina bilar. Eller hur är det egentligen med det? Det har ju varit mycket rabalder kring Teslas vägval när det gäller deras mål att få sina bilar självkörande. Och oavsett hur man vrider och vänder på det, så har nog bolaget vid det här laget missat så många deadlines att deras trovärdighet minst sagt är ganska urholkad när det gäller förutsägelser om framtiden. Mm. Tesla har ju investerat en hel del prestige i att man ska kunna göra bilarna självkörande utan sådana LIDAR-sensorer som vi har pratat om tidigare, som konkurrenterna och alla robottaxiföretag som till exempel Cruise och Waymo använder för sina bilar självkörande.
Och just det, eller Nio som jag rapporterar om.
Och det ser fan inte klokt ut. Det såg ut som att han hade djävulshorn, den där Nion. Alltså, det ser inte klokt ut med LIDAR. Så att,
du kommer vänja dig.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Ja,
det känns som att det kommer ju fler bilar där det börjar se någorlunda vettigt ut. Men frågan är om de kan liksom få dem att smälta in helt i designen, någon av dem. Liksom.
Också aerodynamiken blir påverkad också. Så att, jag är tveksam. Ja. Ja,
men titta bakåt hur bilarna såg ut 70, 80, 90-tal. Alltså det går väldigt fort, trenderna ändrar sig. Snart kommer du säga så här att det ser inte klokt ut om en bil inte har LIDAR.
Nej, det tror inte jag på.
Vi får se.
Vi måste markera det, Fabian. Nu har vi ett urklipp till framkommande program.
Precis. Åka på det igen.
I alla fall, i början på året så tog Tesla bort radarn i sina bilar som de byggde. Och efterhand så var det till och med så att de genom mjukvaruuppdateringar deaktiverade radar som redan fanns i redan byggda bilar. Ja. Till exempel våra. Trots att enheten alltså redan sitter där, så har de slutat använda den. Det har de gjort för att de har påstått att det helt enkelt blir svårare att få bilarna att köra bra själva, eftersom det blir mer brus och liksom fel störningar av att försöka tolka radarn och lägga ihop det med vad kamerorna ser. Vad säger ni om det här? Hur funkar det?
Vad är er upplevelse efter att den uppdateringen kom?
Alltså jag tycker ju den kör jättedåligt, den här Model 3 som vi har, som bara är kamerabaserad, jämfört med min Model X som jag upplever går bättre. Alltså från 2016 så jag upplever går bättre.
Men du har väl ingen Model 3 som är bara kamerabaserad? Din har väl radar, eller?
Jo, men den har ju inaktiverat den.
Mm. Ja, just det, men du har Autopilot 1 i Model X-en, så det är därför den.
Ja. Precis. Mm. Den tycker jag går jättestabilt på vintern och har gjort hela tiden. Den här Model 3, den snurrar ju fram och tillbaka på vägarna som en gammal alkis.
Just det, men då jämför du liksom Tesla Autopilot 1, som förvisso då är radarbaserad, men som också liksom inte har säkerhetsfunktioner för att stanna för en massa saker som, alltså, nyare. Min Model X till exempel har ju samma autopilot-svit då som Model 3. Då beter de sig likadant, så att säga. Så att det är svårt att jämföra, så om man har säkerhetsfunktioner där den kan stanna för massa hinder som är liksom en säkerhetsaspekt att den ska försöka stanna för, men man på grund av det också får false positives eller falska positiva som gör att man bromsar i onödan, då kan ju liksom ett mindre kapabelt system kännas som mer stabilt och som bekvämare bättre. Liksom, tills man faktiskt krockar med det där som den andra bilen hade klarat av att stanna för. Liksom.
Visst, tillägger väl något till det. Men samtidigt, tycker ni det funkar bra nu när det snöar på vägarna?
Jag tycker att,
har jag inte ens kunnat köra.
Ja, snö på vägarna är ju lite stökigt möjligen. Men annars så tycker jag att autopiloten är extremt bra numera. Jag tycker faktiskt att den blev på många sätt bättre. Den stannar definitivt betydligt mindre så här spökbromsningar då, när den bromsar utan att det var någonting då, falska larm. Det gör den ju nästan inte alls längre faktiskt. Så det har ju blivit mycket bättre sedan den uppdateringen. Jag tycker den är stabilare på vägen också. Men den ligger väldigt nära bilen framför hela tiden, tycker jag. För att jag tror inte att den riktigt ser bilar på lika långt avstånd. Jag tror att liksom det är problemet. Så att jag tycker att den ligger på vintern framförallt alldeles för nära framförvarande fordon, fastän jag har ställt den på max, att den ska ligga så långt bak som möjligt.
Men jag håller med. Jag tycker det har varit liksom en progress. Det var först när skiftet kom så blev det liksom, ja, men, märkbart sämre på saker som den tidigare har varit bra på. Och sen så har det liksom under hösten nu blivit tycker jag, väldigt mycket bättre. Jag har jättebra erfarenhet av hur autopiloten kör nu faktiskt. Och den är väldigt liksom, stabil och rapp på filbyten och allting på motorväg och så vidare. Men jag har precis samma spaning som, eller observation som du har, liksom Fabian, det där med att längsta avståndet till framförvarande, det är kortare än vad det var, brukade vara. Liksom. Vilket säkert är det då. Liksom.
I vintertid är ju det katastrof. Det är ju säkerhetsaspekt på det som inte alls är bra. Så att, jag är inte förvånad alls att de behöver plocka upp det där igen. Och jag hoppas verkligen inte att de löper linan ut och tar bort ultraljudssensorerna. Och att det är det jag får då i min nästa Tesla här då, som verkar komma.
Ja, det tror jag de redan har gjort. Dessutom, det susade förbi mitt flöde att man skulle eventuellt få tillbaka radarn, Alfred.
Ja, men exakt. Det är det som är nyheten som jag har med mig här nu. Då, liksom, att de återintroducerar radar i bilarna. Men den här gången då så är det en ny typ av mer högupplöst radar. Så man tänker att den gamla radarn, den liksom var duktig på liksom mjukvaran i själva radarn plockade upp objekt, vart de befann sig och vilken hastighet de rörde sig med. Och de objekten var liksom svåra att gifta ihop med vad bilens kameror såg och mjukvaran Tesla byggde själva för liksom autopiloten där. Okay. Det som kommer nu då är en högupplöst radar som fungerar lite mer som en kamera, att den har liksom många punkter och ser liksom pixlar med avstånd till objekt framför då, liksom, så att flera samma objekt kan bli flera pixlar än att det bara är ett objekt i den här radarn. Vilket gör att man snarare målar en bild tillsammans med radarn som då ska förhoppningsvis vara lättare att gifta ihop sig med resten av sensorerna.
Jag är bara lite nyfiken vad du tycker om det, Alfred. För du har ju hela tiden sagt så här att men det ska räcka med kameror och sådär. Du har egentligen sagt allting som Elon Musk har sagt, bara lite efter att han har sagt det. Och nu, vad säger du nu då? För du har ju sagt nu att det ska gå med bara kameror.
Ja, det är payback time nu, det hör ni ju.
Jag håller nog inte riktigt med om att det är så
jag har sagt.
Jag har kanske inte med att se hur det ska gå och så vidare. Men det är verkligen så, precis det här, den här linjen som Anders tar nu. Det är många liksom, motståndare, eller vad ska man säga, kritiker till Teslas satsning som vill hitta fel i deras strategi. Som lyfter fram det här nu som att nu, kolla, nu får de göra en pudel här. Nu får de backa på allt de har sagt och så får de återinföra radar och så vidare. Det som har hänt är ju att redan när de tog bort radarn så sa de att den typen av radar som satte bilarna då, den skapade inte nytta. Men det som skulle kunna skapa nytta skulle vara en sån här HD-radar som nu då kommer och som de nu är på väg att introducera. Så man kan väl säga att det de har gjort är att de har byggt bilar utan den radarn som inte behövdes eller som inte kunde skapa värde under tiden. Och sen så lägger de till den. Och det som blir väldigt intressant att se om den i sig behövs för att kunna leva upp till deras löften om full self-driving. Vilket de ju i så fall innebär att de kommer att behöva liksom lägga till den nya radarn till alla som har full self-driving-paketet. Det ska bli spännande att se om de behöver det. Hittills har de ju känt, liksom, uppenbarligen målat in sig i det hörnet att de har bettat på att de inte ska behöva det. För det är väldigt dyrt för dem att liksom eftermontera radar till alla som har det där ute. Ja. Så att jag tror att de faktiskt kommer att liksom, på sikt kunna lyckas. Men det som är nyckeln i det där påståendet, det är ju det här på sikt. För hur länge är det man måste vänta då som köpare av FSD-paket utan den här nya radarn? Hur länge ska man behöva vänta innan man kan säga att ja, men nu har ni misslyckats, nu måste ni på något sätt ersätta mig eller liksom ta mig ikapp? Det är verkligen en springande punkt. Och där vi som har äldre bilar med FSD-paketet, vi hamnar liksom längre och längre bak i den här kön. För de rullar alltid ut de nya mjukvaruuppdateringarna till de första mest moderna bilarna. Och sen ska de jobba sig bakåt. Liksom. Och det känns som att en bil från 2017 med gamla kameror och utan ny radar. Så här, det blir så många steg innan de kommer att komma ikapp. Liksom.
Jag tycker ändå det är intressant att de lägger till radarn. För deras bild har hela tiden varit att människan kan se, människan kan köra bil, vägarna och trafiken är byggd för människan och efter hur människan är utformad. Liksom. Så att sätter du bara kameror för att simulera mänskliga ögon så ska du kunna köra bil.
Å andra sidan kör också människor på andra människors bilar och åker i diket för att de inte ser i dimma eller i snöstorm. Så att om man nu har möjligheten så tycker jag absolut att man ska använda andra saker än bara vision. Och jag tänker väl att den här radartypen verkar också vara mer, i och med att den är mer den bild, det du målar upp här, hur den funkar, Alfred, låter mer som att det är mer av en videoström, en bildfeed mer än en det de har fått tidigare, vilket jag tänker kanske också är lättare att få in i deras AI-modeller som ju är gjorda för Vision då, i första hand.
Samtidigt är ju radar är ju inte samma som Vision alls, utan det studsar ju på metall. Så om det är en kartongbit eller en människa så där, studsar inte på en människa. Eller gör den här radan det, Alfred, på något sätt?
Ja, men det har varit väldigt svårt liksom, tidigare att ta hänsyn till så här, se skillnad på Men så här, om det liksom ligger en upp- och nervänd aluminiumburk, så kan den se jättestor ut på radarekot. Och om det ändå motstrider vad kamerorna säger, liksom, vad är det som ligger där, då blir det väldigt, väldigt svårt liksom, att avgöra. Men om man då har en sån här pixelmap istället för att, liksom, en färdig objektanalys direkt från radarn, då blir det lättare att se, förmodligen, nu är jag ute på djupvatten, men då blir det förmodligen lättare att för autopilotteamet då, när de bygger mjukvaran för det, att se skillnad på om det här nu är en sån stor grej, då borde vi kunna se fler träffar på fler ställen än på bara en av de här punkterna, och det blir lättare att få ihop det med, liksom, i sin sensor fusion med det andra. Men oavsett vilket, så tycker jag, om man kollar liksom på hur långt de har kommit med sin FSD-beta, så det är ju tydligt att de inte är i närheten av att vara level 5, som liksom har varit påståendet och som var i marknadsföringsmaterialet när jag köpte min Model X 2017, att den här bilen skulle så småningom komma och hämta mig utan att någon var i den och så vidare.
Du köpte det dyra paketet.
Ja, jag köpte det då. Verkligen sådär, det här lovar de mig. Okej, jag tänker köpa. Jag vill ha skriftligt på att de har lovat mig det här, för det kan bli mycket värt en dag liksom, när de antingen kommer få ge mig mer grejer efterhand, eller för den delen, om de lyckas, så kommer den här bilen ha mycket bättre andrahandsvärde. Jag tror att den dagen de faktiskt lyckas med det, då kommer liksom priset behöva vara mycket högre än vad jag betalade då. För det var ju inte så dyrt då, ska komma ihåg, utan det var mycket billigare vid den tiden.
Nej, fast din bil är redan 5 år gammal, och nu de som är och testar det här i USA säger att den är fruktansvärd, den här self-driving-betan. Ja, men det... Om man jämför
alltså det. Det är verkligen så här, om man kollar mycket på alla de som är ute och testar och vad som kommer ut ur det här betaprogrammet och hur det ser, så det är en väldigt fin progress. Det är liksom, de är långt ifrån level 5, det är väldigt tydligt att det de nog kommer att hamna på istället, det är liksom en liksom level 2 ungefär, det som vi alla har på motorväg nu, men som också klarar stadstrafik. Och de är på en plats nu där bilarna liksom, med bara kamera, ingen radar eller någonting, gör liksom många körningar helt liksom interventionsfritt. Sen så är det ju tveklöst att det är liksom jättemycket kvar innan det går att liksom släppa de här bilarna utan förare, för man gör ju så många misstag fortfarande. Men det är tydligt att de rör sig snabbt framåt, och jag tycker det är tydligt också att alltså, de börjar vara ganska nära slutet på det här målet med att lyckas bygga vision som klarar av att uppfatta verkligheten. Och nu börjar de vara allt mer på problemet, hur ska bilen bete sig i den här verkligheten? Och det är förvisso ett utmanande problem, men det här med att uppfatta verkligheten är det absolut svåraste. Och det är ganska imponerande att de är på väg att vara nära att liksom lösa det. Det är tveklöst så att de ligger liksom hästlängder före alla andra konkurrenter på det. Och att liksom Waymos och Cruise och alla konkurrenters lösning på hur de gör det, hur de löser motsvarande uppgift, nämligen att man skannar av och sen liksom bygger HD-kartor som människor gör handpåläggning på och så vidare. Det är en workaround som liksom inte skalar. Det gör att man bara kan ha en självkörningsteknik på plats i begränsade domäner. Så att det är liksom, Tesla kommer vara verkligen liksom först med att kunna ha bilar självkörande nästan var som helst. Däremot så tror jag att det är länge kvar innan de är det på riktigt. Mm. Och under överskådlig tid så kommer det vara level 2. De andra kommer köra fast på hur de ska kunna skala utanför de domäner där de redan är på. Liksom det blir bara stadskärnor under överskådlig tid där det finns liksom avsättning för att köra taxitrafik.
Mm. Sen är jag osäker på hur stort problem det egentligen är att ha högupplösta kartor.
Ja, för
att det vi har sagt är att det är väldigt dyrt att producera de där kartorna, för du behöver speciell LIDAR som åker runt. Men teknik blir billigare och snart kryper priserna ner på dem, så sitter det sån här uppmappningsteknik i alla bilar som hjälper till att bygga kartorna. Och i och med att det alltid är bilar överallt som kör, så kan ju alla tillsammans hjälpa till att bygga högupplösta kartor. Då kanske det här inte är något problem att man gör på det här sättet.
Ja, men alltså det
kanske just Tesla som har dragit det kortaste strået.
Det som verkar ske under huven på Cruise-bilarna och Waymo-bilarna, som faktiskt är kommersiell trafik nu då, även om de är stängda betor, även de liksom. Men de kör ju i San Francisco och några andra städer i USA, går det liksom att åka förarlösa bilar nu. Men det de gör är att när de märker att verkligheten inte stämmer med kartan, då tar de hjälp av en människa som på distans löser problemet utan att det är så himla tydligt för passagerarna att det är det som sker. Om man jämför med då... Liksom,
inte det toppen?
Jo, det är väl en bra lösning. Det är ett pragmatiskt sätt att lösa det på. Men om man då liksom, om upplevelsen att det var en helt självkörande färd, fast det egentligen var en människa som löste alla problem som var svåra, medan liksom upplevelsen som folk har när de åker omkring med Teslas självkörningsbeta är att så fort den gör fel, ja då gör den fel.
Men är det ett problem då? Alltså fatta hur mycket arbetslösa människor det finns runt om i världen. Det här liksom skapar jobb till folk som kan sitta och styra bilar på distans.
Ja, men problemet som är med den lösningen är att det verkar vara väldigt svårt att få ekonomi i den här typen av robottaxi. Om det är för mycket mänsklig handpåläggning i hur de kör och för mycket man måste ta fram de här kartorna, då blir det inte liksom det här löftet om att det ska bli så himla billigt att åka taxi realiserat. Och det man kan se nu då är att alla börjar inse att det kommer vara rätt länge kvar innan de här bolagen kommer att kunna göra signifikant vinst. Och ett av de allra mest profilerade företagen, Argo AI, som verkligen har lyfts fram som en av ledarna jämte då Cruise och Waymo med liksom robottaxiutvecklingen och som Ford och Volkswagen hade satsat stora pengar i. De har helt sonika avvecklat nu. De misslyckades med att resa nya pengar. Ford och Volkswagen ville inte lägga in mer pengar för att kunna bygga deras level 4-bilar då, som är verkligen men direkt jämförbara med Waymo och Cruise-bilar. Så det företaget som många har sett som ett av de mest lovande, de har helt enkelt fått lägga ner nu för att de inte det är helt enkelt, det visar sig vara för mycket pengar kvar som måste satsas och plöjas ner för att det är för många år kvar till lönsamhet. Och det skulle jag, sättet man kan se på det utifrån är nog så här, det verkar som att de bilarna kräver väldigt mycket mänsklig handpåläggning när de kör. Det är bara att de har klarat av att ta sig så långt nu att användarupplevelsen är att det känns som att det är en helt självkörande bil när man sitter i den liksom.
Men jag undrar om inte, alltså när man bygger teknik, det så om man satsar 100% på teknik och försöker liksom lösa allting med teknik, det brukar ju sällan bli bra, utan de system som brukar bli bra är den här kombinationen av människor och teknik, och framförallt när man bygger nya bolag, att man gör vissa grejer manuellt och så. Jag gillar idén, måste jag säga, på att du har bilen självkörande, det den klarar 90%, men när bilen då känner sig osäker på ett ställe så går en människa in och sådär. Då har du ändå skurit 90% i lönekostnaderna, eller hur, för en taxichaufför. Ja. Plus att du har en trevlig arbetsplats där folk kan sitta och prata med varandra och berätta vad man sitter bredvid varandra vid skärmarna. Titta här vad jag såg.
Jag håller helt med dig där. Jag tycker det är perfekt och jag tror att det är så man måste göra. Det finns nog inget självkörande system som kommer kunna vara liksom fel eller var perfekt från dag ett. Så det är så man måste göra. Det är så taxiföretagen nu gör helt enkelt, att de bygger för att en distansförare hjälper till och tar över. Bilen blir ytterligt försiktig när någonting i verkligheten inte stämmer med kartan, och då hoppar liksom en distansförare in. Men liksom, poängen är att Tesla har ju en roadmap där de har det systemet utan att det kostar Tesla någonting. Därför att deras system är level 2 istället. Och deras distansförare, motsvarigheten till distansförarna, det är vi som betatestar det systemet. Och det är tillräckligt många som tycker att det här systemet skapar värde även som ett level 2-system, att folk vill köra kring med det ändå. Och kollar man på hur utvecklingen går framåt. Men det finns kritiker till det här systemet som menar att det är cherrypickade liksom marknadsföringsstunt nu när liksom alla de här youtubersna som är ute och kör med sina bilar. Men vi vet ju så himla mycket mer om var Tesla faktiskt befinner sig med sin självkörningsteknik, eftersom det är händerna på liksom vem som helst nu. Det är betatestet öppet nu för alla som köper FSD i USA. De får tillgång till det. Liksom. Så att det.
Men Volvo är ute med bilar i Kalifornien också och kör full self-driving. Jag pratade lite med deras utvecklingschef på de här systemen förra året. Jag kanske ska ta upp kontakten och se hur de ligger till nu.
Ja, men absolut. Jag tycker det är, inte minst för framtida ändamål, så är det väldigt bra att liksom få inspelat vad de säger om var de är. Jag tror att det som kommer att vara tydligt här, alltså precis som att Teslas liksom deadlines missas och så vidare. Så det är viktigt att få dokumenterat. Det är mycket att dokumentera så mycket av vad Tesla säger om vart de ska vara och så vidare. Men det finns mycket färre datapunkter på vad andra säger att de ska vara. Och det tror jag är liksom ganska en viktig faktiskt journalistisk gärning, att dokumentera hur de ska göra, hur de ser på framtiden liksom, och i vilken takt de ska kunna släppa ut tekniken. För att det är tydligt att det håller på att ta mycket, mycket längre tid än vad alla i branschen faktiskt trodde för bara några år sedan. Och det, i branschen så menar jag då alla som har lagt in miljarder i de här systemen.
Jag skulle vilja liksom ge mig på att på något pedagogiskt sätt försöka förklara skillnaden mellan Teslas approach, som är någon slags mer generell AI som ska, bilen ställs för vilken situation som helst och den ska då klara liksom att köra i den här stadstrafikkorsningen eller vad det kan vara. Och den här premappade kartan. Alltså den premappade kartan blir ju lite grann, jag tänker på den lite som en virtuellt, det blir virtuella spår egentligen. Som med tåg nästan, bara att du ser inte spåret för att spåret är virtuellt, exakt hur den ska köra. Den kan köra de här spåren, men den kan då liksom inte gå ur spår och göra andra grejer. Och frågan är ens om de här bilarna, kan de verkligen liksom parkera på någons garageuppfart ens? För där är det ju inte mappat nödvändigtvis liksom, utan det är ju bara mappat på de stora gatorna, eller hur? Så att kunna köra den typen av bilar i privat ägo blir också väldigt svårt då, om den inte kan parkera på min parkeringsplats till exempel.
Ja, eller så är det din bil som ritar kartan.
Alltså det, ja, i så fall då, ja, men...
Det är viktigt att alltså alla de som använder LiDAR-approachen hittills i alla fall, då, när LiDAR har varit dyrt, de har ju svårt att överhuvudtaget ta sig till bilar som kommer säljas till vanliga konsumenter. Därför att priset på de liksom, hårdvarusensorerna som krävs för att kunna köra på den liksom, högupplösta karte-approachen har varit så dyrt att det betyder att ja, men det blir helt orimligt att köpa en sån bil om man inte tänker ha den i trafik hela tiden för att den ska tjäna pengar som en taxi. Mm. Så att det... Sen är ju det liksom lite också ett moving target så att säga, att LiDAR håller på att bli så billigt. Så att ni och Volvo är ju exempel på tillverkare som, jag menar, nu erbjuder de att man kan köpa bilar med de här systemen i. Men det är ju en viktig skillnad mot Tesla är ju att det är bara i de bilar där kunderna väljer det tillvalet. Det är inte så att alla bilar tillverkas på de sensorerna, så det är inte så att det går och kommer att aktivera i efterhand på alla bilar, utan det är då i så fall på de bilarna där kunderna har valt att lägga ganska många kronor extra på att få det. Men det börjar i alla fall komma in.
Inte med Nio, så vet jag vet, sitter LiDAR. Den sitter ju fast där uppe i taket.
Jag är ganska säker på att du kan få en Nio utan den LiDAR. Jag har sett båda delarna, men jag kan ha fel. Okay. Du får nästan kolla upp det. Men oavsett så känns det här som ett ämne som vi kommer få återvända till, och det är mycket som rör på sig, och ja, men det är spännande vart Tesla är på väg nu när de då också har liksom öppnat upp för alla i USA att göra det. Det känns som att det bör vara liksom ändå liksom ta oss närmare punkten där de förhoppningsvis kan börja öppna upp för betatest åtminstone då i fler länder. Och det har kommit till rykten om att det ska så småningom kunna nå Europa också. Så vi får hoppas att vi snart får ta del av det här. För att jag har väntat sedan 2017 nu.
Jag har också det paketet, för det fick jag gratis faktiskt i samband med att jag beställde min Tesla i samband med att det var en prishöjning där. Så de vänner jag nog att kasta på. Men faktum är ju i slutändan att det där kommer väl till Europa dagen efter att jag får min bil då. Ja. Min nya bil som inte har detta då. Hörrni, vi ska rulla vidare. Priset på batterier stiger nämligen nu för första gången.
Ja, det är Bloomberg NEF, New Energy Finance, som rapporterar att priset på litiumjonbatterier ökar. Jaha. Det är första gången som det gör det sedan de började sin spårning då 2010. Och så vitt vi vet så är det väl så att priset på litiumjonbatterier har sjunkit år för år även innan dess, men de har gjort väldigt ordentliga granskningar av litiumjonbatteripriserna då sedan 2010. Och det är en ganska stor ökning, för att från 2021 till 2022 så har priset ökat med 7%. Och det är en saftig ökning, nämligen 7% från 2021 till 2022. Det är råvarupriser, säger Bloomberg, som står för de här ökningarna då i batteripriserna. Det är dessutom komponenter till och med batteripaketen. Men det som drar ner det är de här LFP-batterierna, för att priserna kunde ha ökat ännu mer, säger Bloomberg, om det inte var för att LFP-batterierna då har fått genomslag under 2022 då. Och de batterierna kostar 20% mindre än traditionella litiumjonceller.
Förlåt, en jättedum fråga, men är det här liksom kompenserat för inflation?
Nej, det är inte det. Nej. Så att inflationen kommer ju sabba det här ännu mer då. Så både inflation och ökade priser kommer göra att batterierna kommer... De tror inte att det kommer vara en sänkning i batteripriser under 2023. Och möjligen inte någon ökning heller, utan de tror att det ligger kvar på de här höga nivåerna. Aha. Så elbilar kommer öka i pris, som det ser ut.
Men för 7% från 2021 till 2022, det låter ju som att det är ungefär vad inflationen har varit på. Så, men det ska man inte tolka som att det bara är inflation då, utan det är också en underliggande liksom, uppåt...
De säger att ökningen beror på råvarupriser och komponenter. Så det är de som har ökat i pris. Mm. Ja. Så det är ju lite segt. Vi har ju tidigare pratat om att man har spekulerat i, förstått sig på det, att när batteripriset, och vi pratar om priset på batteripaket, faller under 100 dollar per kilowattimme. Eller priset per cell, kommer ni ihåg det? Man pratar i alla fall när det har sjunkit under 100 dollar per kilowattimme, då kommer elbilarna vara så billiga att de kan konkurrera med fossilbilar på egna meriter. Men är det batteripaketnivå eller är det cellnivå?
Nu blir jag osäker, men jag känner mig ganska trygg med att det är priset per kilowattimme i färdigt batteripaket som det ska ner under 100. För vi är redan där i de mest effektiva batterierna på cellnivå. Så att,
ja, precis. Det är vi ju, för att snittpriset på battericeller då, trots den här prisökningen 2022, var 115 dollar per kilowattimme. så batteripaketen låg på $138 per kilowattimme. Så jag är ganska säker på att du har rätt där, att det är batteripaketen då. Så det är en liten bit kvar tills vi är nere på $100.
Men det är då det ska bli liksom prisparitet med alltså, alla de billigaste bilarna. Det ska bli i princip omöjligt att bygga, en liten Dacia liksom, för 200 000 spänn billigare än vad man skulle kunna bygga motsvarande elbil. Liksom, är ju tanken. Men,
det är löftet och tanken.
Ja, vi kanske behöver elbilsbonusen ändå. Mm.
Ja, om det fortsätter så här. Det är ju inte roligt, en ökning. Och då det är ju, med de här elpriserna och så, det ser ju mörkt ut för elbilsbranschen. Det kanske är på väg åt tillbaka till fossil
nej,
olja.
Nej,
nej, skojar.
Elpriserna ska vi också säga till er som inte har elbil. Det är inget jätteproblem under en månad. Det är fortfarande billigare att köra elbil trots de här höga elpriserna. Mm.
Men är det så? Skulle elbilsbonusen ha gjort någon skillnad här då? Eller är det just alltså, utbudsproblematiken som är problemet här? Att nu börjar det vara så hög efterfrågan efter elbilar att det är så hård press på råvarorna att teknikskiftet ger ökad efterfrågan, vilket gör att alla vill ha batterier, vilket gör att det blir så hård efterfrågan efter batterier att råvarorna går upp, så att priset totalt ökar på grund av råvarorna mer än vad skalfördelarna är, att man blir effektivare i sin produktion, sänker priset liksom. Är det det som händer?
Så ja, men så är det nog. Men en viktig poäng här är ju att om vi ger bonus i Sverige, alla länder ger ju inte bonus. Om vi ger bonus här i Sverige så främjar vi ju omställningen i Sverige. Mm. Och då har vi ju jättemycket att tjäna på hela den här revolutionen som håller på att hända nu. Att det poppar upp bolag som sysslar med allt. Det poppar upp poddar. Det poppar upp bolag som sysslar med elbilsladdning och allt som kan ha liksom, göra med den här nya gröna ekonomin. Det är ju en otrolig jättekraft i den. Det är ju liksom många som tror att det är den gröna ekonomin en större revolution än på många sätt när internet kom. Liksom. Så att det är otroligt mycket pengar i svång här. Så, så det finns absolut en poäng. Om alla länder ger elbilsbonus, ja, då är vi ju efterfrågan liksom, lika hög. Men om vi får lite mer elbilar till Sverige så är det ju toppen för landet Sverige. Det ändrar ju ingenting för klimatet förstås, givet att det finns lika många.
Jo, men alltså, om det finns en stor efterfrågan, även om den är artificiell, både i Sverige och massa andra länder som ger bonusar, då finns det ju en marknad. Alltså, det är ju med det här liksom i ryggsäcken som de stora biltillverkarna vågar storsatsa på elbilar, för de vet att det finns en gigantisk efterfrågan. Hade vi inte haft alla de här bonuserna och vi haft en mer organisk växt, ja, men det hade gått mycket långsammare.
Ja, vi ser ju att svensk näringsliv är ju jättearga på regeringens miljöpolitik nu också.
Det
är
ju,
helt upp och ner på vända världen när det är svensk näringsliv som kräver mer miljöreglering. Ja. Det är underbart.
Ja, men för en del kritiker framför ju det annars ibland, liksom att ja, men det spelar ingen roll. En mindre, eller en mer elbil såld här blir en mindre någon annanstans. Då. Men din poäng, Fabian, är att ja, men det spelar roll för Sverige att de säljs här, för det är då vi blir uppfinnare av alla kringtjänsterna. Liksom. Lite som att alla norska laddboxar som nu översvämmar Sverige, de uppfanns och byggdes i Norge.
Ja.
Zaptec och IC och vad de heter. Liksom som, och bara på grund av att Norge gick före där då, helt enkelt. Och det är det du vill ska ske med.
Sen kan jag tycka att vi behöver kanske inte fler laddboxbolag.
Ja, just det verkar vara.
Vi ska ganska vara efter att ha varit på elbilsmässan som bara, hur många elbilsboxar kan laddboxar kan finnas?
Det måste jag säga, känns väldigt upplåst, alla de där laddboxbolagen. Lite som de här paddelbanorna som poppat upp över hela jävla landet. Ja. Liksom. Och nu går ju de konkurs en efter en.
Ni säljer ett glorifierat eluttag. Det är det ni säljer.
Ja, det är det.
Ja, faktiskt.
Ja, exakt. Ja.
Vi ska rulla vidare och prata om barnarbete.
Ja, nu får vi se då om det blir något barnarbete i Norrbotten. Det som ska hända i Norrbotten är nämligen att man ska börja gräva upp jordartsmetaller i Norrbotten. LKAB är det som ska göra det.
Ja, det var så
där var
det var.
Till barnarbete. Ja. Jag har tyvärr inte mer än så på det. Jag tror inte att det blir något barnarbete, utan det kommer helt enkelt gå att utvinna jordartsmetaller utan barnarbete när det sker i Sverige.
Vänta lite, kopplingen är ju väldigt svag. Alltså, bara för att barnarbete används på håll i världen så skulle det användas i Sverige för att vi ska göra samma.
Jag hade skrivit en rubrik här. Alltså. Dags för barnarbete i Norrbotten, frågetecken. Och sen så LKAB satsar på sällsynta jordartsmetaller. Men du vet, intro, man ska göra det spännande. Det var svagt.
Det får man verkligen säga. Det här var en lågvattenmärke.
Det är naturligtvis en blinkning till alla som har hävdat att det inte går att bygga elbilar utan alla barn i Kongo som får gräva upp kobolt och så vidare. För nu visar det sig att det är ju i Sverige vi har de här råvarorna som man behöver för att bygga elbilar.
Ja,
och det som är allra bäst är att de här råvarorna finns i det som är gammalt avfall, nämligen gruvslagg. Och nu är LKAB verkligen i gasen för att helt enkelt se till att vi ska säkra vårt eget behov för det i Europa och att Sverige ska bli en stor aktör på det. Mm. För i de här slaggprodukterna från järnmalmsbrytningen så finns det både då de här jordartsmetallerna och dessutom fosfor som vi dessutom då använder när vi framställer konstgödsel och som annars har varit en stor import till Europa från Ryssland. Mm. Och genom att börja använda gruvslagget för att då framställa jordartsmetallerna och fosforn så kommer vi då göra oss kvitt import från problematiska länder i Afrika och kinesisk framställning av de här jordartsmetallerna. Vi kommer också kunna liksom minska importen av konstgödsel från Ryssland.
Mm. Jag rapporterade ju om precis det här för var det 2 program sedan när vi pratade om gruvomställningen då, om de här slaggprodukterna från gruvor. Har det kommit, är det något nytt liksom att man också hittat i fyndigheter, för det finns en del fyndigheter i gruvorna också, man pratar om att återstarta gamla gruvor.
Så ja, men alltså det som händer är att de bygger nu en anläggning i Luleå där de kommer skapa 500 jobb som kommer att täcka Sveriges behov av de här råvarorna, både jordartsmetallerna och fosforn, mer än 5 gånger om. Och sen så har de dessutom köpt ett norskt bolag som heter Retech för ungefär 500 miljoner som ger en ytterligare anläggning för anrikning av jordartsmetaller som kommer att vara i drift redan 2024. Det norska bolaget har börjat sluta ett avtal med att man ska ta råvaror från Kanada. Men tanken är att man sen så småningom ska kunna ställa om det och också använda svenska råvaror i den anläggningen. Att man ska kunna bygga ut med fler anläggningar. Så det är verkligen tydligt att LKAB, som har ju varit en gigantisk leverantör och ett statligt bolag, men en gigantisk leverantör av järnmalm i Europa, de håller nu på att försöka ta positionen för att Sverige ska bli ledande på de här metallerna. Och det, jag tycker det är så viktigt att lyfta fram att det här...
I koppling till det vi pratade om tidigare, liksom, nyhetsrubriken här, liksom, det här är ju det vi ska... Det här är ju anledningen till att vi ska ha elbilsbonusar i Sverige. Mm. Liksom. Skit i lappboxarna, det här är en jättebransch, liksom, verkligen.
Mm. Men... Så att det är helt enkelt så att bara i gammalt gruvslagg så finns det jättemycket. Och det betyder ju också att i det mineral som vi fortsätter blocka upp i marken så finns helt enkelt samma sammansättning. Och det här är då metaller och råvaror som helt enkelt inte har varit lönsamma att bryta förrän nu när råvarupriserna har kommit upp. Så det knyter väl också, som du är inne på Fabian, ihop med liksom, vad bör råvarupriserna vara? Är det så att det är bra att råvarupriserna går upp lite grann därför att det också skapar ekonomi för att vi får utvinningen på bättre sätt då, i väst? Att vi så småningom då slutar vara beroende av att vi ska importera de här grejerna från andra länder.
Mm. Förra gången vi rapporterade om det här med gruvslagget så sa vi att det skulle räcka i 5 år att bryta det slagget som finns då. Men sen så har ju Sveriges geologiska undersökning, SGU, säger ju att det tar ungefär 10 år att få öppnat en gruva. Så att om det här gruvslagget räcker i 5 år, då blir det en 5 års paus innan vi får upp nya gruvor. Om inte politikerna gör någonting för att skynda på det här.
Det var en bra fråga. Vi kanske borde intervjua någon om det här som vet mer om det. Men jag antar att slagg är ju också något som blir till av den kontinuerliga utvinningen som redan sker. Det här slagget kommer ju från befintliga gruvor. Och,
ja, men det var gamla gruvor som är 100 år gamla, nedlagda gruvor. Så det är inte slagg från pågående gruvor.
Okay.
Utan det ligger högare i skogen.
Ja, det blir jag nyfiken. Jag har tolkat det som att det kommer från de befintliga järnmalmsgruvorna i Kiruna och Gällivare. Men jag kan ha helt fel. Jag har inte dubbelkollat det. Så att, det får vi kolla upp.
Mm.
Från gruvor så drar vi oss vidare till Elbilskolan, sista avsnittet i serien. Yeah!
Elbilskolan!
Lektion 5 är vi redan framme på och då ska det handla om köpa begagnad elbil. Vad ska man tänka på? Vilka modeller åldras väl? Finns det någon gemensam nämnare mellan de som åldras bra och dåligt? Ja, vad säger ni grabbar?
Men det är ju många hör av sig om begagnad elbil. Det är en av de vanligare frågorna vi får handlar om att köpa begagnat. Mm. Vad man ska tänka på. Det är ju generellt svårt. Alltså, bedöma en bil kan ju en traditionell mekaniker.
Alla vet
göra,
att man sparkar på däcken.
Ja,
ja.
Men, jag höll på att säga att kan vem som helst göra. Men batteriet, vad ligger i och gömmer sig i batteripaketet? Det är väl egentligen det som är en knäckfrågan.
Ja, vi var ju på lite grann redan förra. Vi tjuvstartade ämnet liksom i förra avsnittet. Men vi får väl gå djupare nu då. Men det är per modell kan man tänka liksom att man bör kolla upp de olika modellerna, för det finns lite olika designlösningar, speciellt då i de tidiga modellerna av elbilar som är de första som också hittar ut på begagnat marknaden av naturliga skäl. Innan det liksom hade satt sig att rätt sätt att bygga elbil på är vätsketempererat batteripaket och så vidare, då fanns det en del olika designlösningar som har visat sig åldras olika väl. Och det det där gör man nog rätt i om man är en spekulant på en begagnad elbil i den prisklassen. När det gäller då liksom, ja men Nissan Leaf är ju väldigt vanlig, Renault Zoe, det finns då även Hyundai Ioniq som börjar hitta dit, och Kia e-Soul heter den, va, som har hittat liksom hela vägen fram till begagnat marknaden på det sättet. Där bör man liksom läsa på, vad är de vanliga bristerna med de här? För de har lite olika, en del är luftkylda, en del är inte tempererade överhuvudtaget. Andra är vätskekylda, men det gör att de åldras med behag på olika sätt. Och man kan väl säga att generellt så är det att föredra med vätskekylning. Men alla de modellerna kräver någonstans att man, innan man slår till, så behöver man förmodligen orientera sig om liksom hur mycket kapacitet som återstår av batteriet och hur mycket liksom man ska dra ner priset på bilen man är spekulant på grund av skicket på batteriet helt enkelt. Men vad säger ni?
Framförallt gamla, riktigt gamla Nissan Leaf har det varit mycket problem med.
Vi säger nej till luftkylning, det kan vi säga direkt. Det är liksom varningsflagg direkt att köpa en begagnad bil som har haft luftkylda batterier, eller hur?
Ja, men just Leafen hade passiv luftkylning, så den kyldes när du körde men inte när du stod still då. Den e-Miven som vi hade, den hade aktiv luftkylning, så den använde luftkonditioneringen för att kyla batteriet när den stod still.
Okay.
Så det är en jättestor skillnad. Men just de gamla Nissan Leaferna har det varit mycket batteriproblem med. Så att efter, de gjorde en tidig uppdatering av dem där de fixade delar av de här problemen. Men generellt så har den inte varit en bra bil faktiskt att köpa.
Den är ju liksom hjälpsam på det sättet att det är en av få bilar som faktiskt berättar på instrumentpanelen hur tillståndet med batteriet står till. Och den,
just det.
Även om det naturligtvis, man kan inte lita blint på det, så har den ju ändå visat sig ha med verkligheten att göra. Så att den berättar faktiskt för ägaren och en spekulant på att överta ägandet hur det ligger till. Så det är ju väldigt lätt att se på en sån bil.
Den tar bort en batteriplupp, visst är det så, på instrumentklustret?
Ja men exakt. Det, utanför liksom laddindikationen så liksom finns det en indikation på hur mycket maxkapaciteten är. Så att om man är en spekulant på sån bil, då är det lätt att googla sig till vad det är man ska hålla utkik efter. Liksom. Och det kan ju vara en fördel då. För att, jag menar, man kan ju vända på steken och säga så här, vad kan man klara sig med? Och är man beredd att ta en bil som har hållits på det här sättet och också kan få rabatt för det, då kan det ju vara en väldigt prisvärt köp att köpa en gammal Leaf. Det finns ju många nöjda ägare till de bilarna. Men då gäller det ju att man liksom ska få ett prisavdrag. För att man behöver vara beredd på, köper man en sån bil, ja, men då kommer den ha sämre räckvidd än när den var ny. Och att det är så med de bilarna, det betyder inte att det är allmängiltigt så för alla elbilar, utan andra typer av konstruktioner som är senare och sitter i dyrare bilar, de kommer att hållas med mycket bättre behag då än vad de här bilarna tyvärr gjorde.
Ja. Mm.
Samtidigt så ska man vara väldigt försiktig med det som står på mätaren på de här äldre bilarna, därför att det är bara en algoritm som räknar ut på i stort sett alla begagnade elbilar som jag känner till i alla fall, som räknar ut hur mycket degradering det är förväntat år för år baserat på ålder och körlängd och så, snarare än att det är riktiga kilometer som visas.
Då tänker du på räckviddsindikationen, ja. Liksom, ja.
Just den här separata indikationen
på Leaf, den är ju inte bara algoritmstyrd, utan det är tydligt att det är olika bilar degraderar olika mycket där, beroende på vad de har varit med om.
Exakt. Precis. Ja. Men att titta, för det gör det ju väldigt svårt att, att det ser bra ut. Liksom, man har tappat 4 mil sedan den var ny, men i realiteten så kanske man har tappat mycket mer beroende på hur batteriet har skötts av den som ägde bilen.
Men visst är det så att det inte bara är liksom hur långt man har kört, utan också hur gammal bilen är som spelar
jo,
en ganska stor
allt.
Roll?
Ja. Ja, absolut. Till skillnad från en traditionell fossilbil så är det ju på elbilsbatterier. De tycker inte alls om ålder. Så att körlängd är inte så där särskilt viktigt för elbilsbatterierna. Utan har man skött laddningen på ett bra sätt, inte toppfyllt och kört ut till botten som vi pratade om innan, då är det ålder som är det stora bekymret på begagnade elbilar som man behöver ta ställning till. Men jag är faktiskt i dialog med en firma som genomför batteritester på begagnade elbilar.
Ah.
Så att de kan titta på batteriet och bedöma exakt hur bra eller dåligt det är. Men de håller till i långt åt pipan, så att det är inte riktigt... om man vill åka till dem då för att kolla en bil och hur bra batteriet är, då jag tror de var i Falun eller någonting sånt. Ganska opraktiskt att köra dit.
Ja, men det finns lite olika alternativ. En del vill liksom skicka ut testutrustning och sådär, tror jag, liksom, till kunder som var med. Jag vet inte om det gällde de här. Så att,
men det... Jo, nej, men det gör de också faktiskt. Mm.
Men ska vi gå vidare lite och prata om även andra typer av bilar då, liksom, om man... Vi kanske ska börja med att prata om Zoe, som också är en väldigt vanlig bil på elbilsmarknaden, begagnatmarknaden. För där har man ju någonting att se upp med när det gäller batterihyra och batteriköp. Vem vill berätta mer om det? Du kanske vill göra det, Anders.
Ja. Ja, men det kan jag göra. Jag har ju köpt mängder med Zoe-bilar.
Så till hälsa hemma har vi ju ett antal vid det här laget, japp.
Ja, så att jag är väl, skulle klassificera mig som landets ledande begagnat Zoe-köpare. För att det går inte att köpa nya Zoes knappt. Eller det går att köpa, men det är så lång leveranstid på dem. Så vi har så jäkla dålig framförhållning i Hälsa Hemma. Så att vi kommer ju på i sista sekund att vi ska ha ny Zoe. Så då blir det att köpa begagnat. Men i alla fall, väldigt många lägger ut Zoe-bilar som framstår som väldigt billiga med lockpriser. Och då är det ju så att batteriet inte följer med bilen. Det får du hyra från Renault. Så att det är ju inte alls jämförbart med andra bilar då. Det kan ju kosta jättemycket de där batterihyrorna. Så det får man se upp med.
Men för då får man liksom en månadskostnad på.
Ja, brukar det vara en bra deal att hyra batteriet? Det kan ju kanske vara en bra deal, eller?
Ja, så det är ju bara att räkna på det på några års sikt. Vad det kostar mellan skillnader att köpa en ny bil och sådär. Så att det beror på hur länge du tänkt ha bilen. Mm. Men du får ju ett lågt andrahandsvärde sen. Men det finns ett hack där. Och det här vill jag verkligen egentligen inte dela med mig av. För att kommer ju alla...
Köpa
liksom,
Rhinosauris som vi behöver.
Ja. Ja, men grejen är, här kommer hacket som... Det här, kom ihåg vad ni hörde det. Och tacka mig med ett mejl personligen till anders@bilamensslar.se. Man kan nämligen kontakta Renault. Och be att få köpa loss det här batteriet. Mm. Så att hittar du en hyr Zoe... Så kontaktar du Renault på en mejladress som jag har liggande. Och då får du ett pris på det batteripaketet. Och generellt sett så blir det billigare att köpa en Zoe. För att Zoe med hyrbatterier är så... de flesta vill inte hyra batteri. Liksom, så de är lågt prissatta. Så totalaffären blir billigare att köpa. Jag har köpt en av våra Zoe så jag har gjort på det sättet med.
Men skiljer sig priset för olika bilar? Eller är det så att det är samma pris på alla batteriköp?
Det är olika, så man måste mejla Renault med just den bilen så återkommer de med ett väldigt specifikt pris på just den. Okay. Mm.
Varför man vill hyra batterierna var väl ganska mycket, jag tror inte Renault ens har det längre, va? För jag tror att det var rätt mycket att folk var osäkra på om batterierna skulle hålla och så, och då kändes det tryggt att hyra batterier. Men det behöver man inte hålla på med på Renault Zoe. Ja. De har ju bra hållbarhet på sina batterier.
Ja, men jag tror att Renault tänkte att det var en ganska fin modell också, för att det, jag menar, om man jämför månadskostnaden med att privatleasa en ny bil, då kan ju batterihyran verka ganska försumbar, men sen några år senare när man kan köpa en kontant ganska billig på begagnatmarknaden, men månadskostnaden för batteriet är kvar på samma, då börjar det bli en ganska stor del av ägandet. Ja. Så att det är, speciellt på gamla bilar skulle det vara skönt att fortsätta få de där intäkterna att ticka in. Liksom. Mm. Så att, men ska vi säga någonting om lite dyrare bilar som finns på marknaden också? Det är ju trots allt så att väldigt många Teslor har börjat leta sig ut på marknaden nu, eftersom det har gått ungefär 3 år sedan Model 3 kom till Sverige och de stora volymleveranserna började av Teslor. Vad ska man tänka på när man köper en begagnad
Tesla? Man ska ju köpa min Tesla förstås, som snart kommer ut på begagnat marknaden. Den kommer ju vara en kändis Tesla då, så att den kommer ju vara lite högre prissatt då, det förstår ju alla. Nej, jag skojar förstås.
Du har ju berättat live om alla skavanker som den har, så det kanske blir svårsånt.
Det
kan bli svårsånt. Nej, den är så fin, den är väl hålld och väl putsad på. Det tycker jag nog ändå. Men vad ska man tänka på när man köper en Tesla? Vad ska man tänka på? Jag har ingen aning. Vad ska man tänka på, Alfred?
Alltså, den frågan kom tillbaka till mig. Ja. Men jag ska säga att det är ändå ett ganska... Alltså, Tesla, och det skulle jag också säga då gäller för väldigt många av de andra elbilarna som har kommit och är någon form av generation 2 eller generation 3-designen där det är vätskekylda batterier och så vidare. Där visar det sig så att batterierna håller väldigt väl. Mm. Och där tycker jag liksom att man behöver på något sätt liksom kontrollera att liksom, hur är skicket på bilen. Såklart den normala, vanliga besiktningen som man ska göra på vilken bil som helst. Men när det kommer till elbil så får man också ge sig på att försöka ändå mäta att... när man provkör, att räckvidd och effektivitet stämmer någorlunda överens. Man bör kolla ungefär hur mycket ska den här bilen dra och ungefär hur lång räckvidd ska den rapportera vid liksom olika laddnivå. Och så får man kolla att den bilen som man provkör är spekulant på helt enkelt ligger i det intervallet. Man kan ju tänka sig att det kan ju finnas mekaniska fel och så vidare som gör att den är väldigt mycket mer törstig när man är ute och kör. Och det är ett bra sätt att upptäcka det på, att man kollar vad förbrukningen blir när man är ute och provkör. Och man då först har orienterat sig, vad borde den vara på? Det är i allmänhet skulle jag säga googlebart för nästan vilken modell man än kan vara spekulant på vad förbrukningen borde
vara. Kan man kalla en elbil för törstig? Är det inte med att den är hungrig, skulle jag säga?
Ja, det kanske var.
Det är ganska roligt att den här frågan om Tesla dök upp just nu, för den fick jag på sms av min lillebror för några dagar sedan. För han var spekulant på en Tesla Model 3. Och då frågade han mig, vad är skillnaden på en Tesla Model 3 från 2019 och en från 2022? Frågade han.
Ja, rätt stor skillnad.
Men framförallt jag sa att det är den här värmepumpen som kom i 2020 kom den. Som de tidigare Model 3-erna, de har ju sån doppvärmare då, eller sån med direktverkande elvärme som är väldigt ineffektivt. Men nu då.
Vilket de allra flesta elbilar har ju
förändrat,
ska jag säga. Absolut. Det finns en del som har värmepump också.
Nackdelen med värmepumpen är att det tar längre tid att värma upp kupén faktiskt. Det tar lite längre tid för att den är lite långsammare, men den är, som du säger, effektivare. Och sen har ju de det här de kallar för oktavalv, en jätteavancerad komplex konstruktion där de värmeväxlar mellan batteriet, så att när batteriet är för varmt så kan man använda den värmen in i kupén och om det är för kallt i kupén och så vidare så kan man värmeväxla. Så det är ju väldigt snidigt, men det finns fler saker som skiljer. Jag har ganska bra koll på det här eftersom min Tesla är från 2019 och jag nu kommer att köpa en ny Tesla. Och det som också skiljer är faktiskt bakluckan, att du får en automatisk baklucka. Det är ju faktiskt jävligt nice. Sen är det ju lite designändringar som är ändrade på dem. Lamporna är ganska dåliga på de tidiga strålkastarna. Är ganska dålig kvalitet på de första tidiga Tesla, inklusive min, och de är mycket bättre på de nya modellerna. Det är de framförallt de uppgraderingar man har gjort. Och har man då otur så får man en ny Tesla, om man beställer en ny Tesla utan såna här ultraljudssensorer som vi pratade om lite kort förut. Och då är det tydligen så att den mjukvaran för att göra detta via kameran kommer inte komma direkt ändå. Så jag kommer köra på allting när jag får min nya Tesla. Det kommer bli många spännande
anekdoter. Det gör det ju ändå, det har du berättat om i podden, hur mycket skador på din bil.
Man kan väl säga att det är ganska lätt att se skillnad på en Tesla med värmepump och en utan. För alla de som har värmepump har också den nya mittkonsolen. Så att man kan det är ganska lätt sätt att på en gång veta vad det är man får. Och har man då, vilket de flesta begagnade är med den gamla mittkonsolen och därmed utan värmepump. Så det man kan förvänta sig är att det är ungefär snarlik prestanda på dem på sommaren. Men som ni har varit inne på så är det framförallt när det blir kallt ute då som det blir. De får större liksom räckviddsförlust på vintern än vad de nyare Tesla.
De har också ökat batteriets storlek lite faktiskt mellan de här modellerna också. Mm. Så det går lite längre faktiskt. Det är ganska lite skillnad.
En annan grej, bara för att svara generellt på frågan om vad man ska tänka på när man köper begagnad elbil, det är att de äldre elbilarna har ganska kort räckvidd. Och gamla bilar som hade kort räckvidd redan från början, de har ju såklart ännu kortare räckvidd. Ja. Så att när man pratar om att den hade 20 mils räckvidd när den var ny, då är det ju liksom inte äkta räckvidd när man kör motorväg, utan det kanske är 12 mil motvägskörning. Och när det är kallt ute och batteriet är graderat och sådär, ja, men då kanske det kommer 8 mil eller något sånt med en sån bil då.
Precis, och man kanske inte ska vara så fixerad heller vid miltalet då, som vi pratat om tidigare i showen här då, att det är också åldern på bilen som spelar roll. Många elbilar kör ju väldigt mycket längre än en vanlig bil, så att ni kommer nog hitta rätt många elbilar där ute som har liksom 10 000 mil. Det är inte alls säkert att det betyder att batteriet är så mycket sämre, men mycket annat åldras ju. Teslorna som vi pratat om med delar då, de har ju en hel del lackproblem, så kolla lacken noga på de bilarna, kolla också på
nere vid trösklarna och sparklådan som det kallas.
Jajamensan, en hel del kvalitetsproblem med gnisslande saker och sådär, saker som lossnar och så. Det är sånt man får leva med som Tesla-förare eftersom mjukvaran är så jävla bra. Och sen så allmänt, när man köper en begagnad bil, tänker jag också kolla bilens historik på Carfax och liknande tjänster. Det förekommer att bilar är importerade utomlands ifrån och är ihopskruvade från alla möjliga olika delar från olika håll och varit med i krockar och sånt där. Det kan vara klokt att ha lite koll på bilen historik om man nu ska ge sig på en sån stor investering. En elbil är ändå en ännu större investering oftast än vad en vanlig bil är.
Och när det gäller laddning då, snabbladdning av elbilarna, så ska det vara CCS-port på dem för snabbladdning, annars så kommer du slita.
Ja.
Gamla,
det är något som kommer att ge dig rabatt då på Nissan Leaf eller Kia e-Soul som har Chademo-kontakt istället. Det gör att de helt enkelt inte har samma tillgång till utbud på laddmarknaden, vilket gör det svårt på långresa. Så där, det är något som gör att man ska betala lite mindre per mil räckvidd på de bilarna än på andra som har CCS helt enkelt.
Och de få Chademo-laddare som finns runt om i landet, de har ju kortare eller lägre laddhastighet.
Ja, de är på väg att avvecklas ju. De plockas ju bort en och en, känns det som nu.
Men jag tycker det är så att man kan börja skönja någon tumregel, att man kan tänka att när en elbil av modernt snitt då, med de här vätsketempererade batterierna som vi pratar om, är ungefär 5 år gammal och har gått med storleksordningen 10 000 mil plus, liksom någonstans där i häradet, då är det normalt att liksom degraderingen brukar liksom landa någonstans mellan 90-92% kanske av ursprunglig, alltså man har 90-92% kvar av ursprunglig kapacitet. Det är liksom Är det så, då är det ingenting man behöver reagera på att det är onormalt mycket degradering då, utan det verkar vara ungefär där man landar. Så det är det man bara förväntar sig att man kommer få, och det är också att om man har en spekulant på en bil som visar ungefär det beteendet, då vet man att ja, men det är helt normalt. Det kommer vara en bra bil som kommer fortsätta och åldras med behag, och degraderingen verkar avstanna där, så det kommer inte, man kommer inte tappa lika mycket till på nästa 5 år. Liksom, utan det kommer förmodligen stanna där i det häradet.
Ja, på det sättet är ju en begagnat köp ett väldigt smart köp. Så.
Mm. Ja, och mil är ju då, som du var inne på Fabian, inte alls så viktigt för begagnade elbilar som det är för förbränningsmotorbilar.
Mm, exakt. Och är det så att man, om man då, som vi var inne på tidigare, är spekulant på de billigare och lite äldre, då kanske man tyvärr inte kan förvänta sig att den ska ha så mycket som 90-92% kvar av batteriet, utan då kommer de förmodligen att tappa betydligt mer kapacitet. Och där kan det vara mer per exemplar vad gäller vad de har varit utsatt för, eller om de kanske till och med har varit med om ett batteribyte, så att batteriet är nyare än bilen i övrigt. Då kan de ha mer kapacitet kvar, och då ska man helt enkelt kolla noggrant på det för att veta vad de bilarna kan vara värda. Så de kräver lite mer tankeverksamhet och liksom har lite mer variabel värdering helt enkelt, skulle jag säga, än senare. Bilar som kommer.
Finns nog några bilar som har varit mjukvarulåsta eller som fortfarande till och med är mjukvarulåsta av märket Tesla där ute. Jag hade ju en sån som var 75 kW men som var låst till 60 kWh där i början då. Och de bilarna är ju jäkla smarta att köpa, för den bilen första året innan jag låste upp den hade ju aldrig laddats till max, utan den har laddats ganska långt ifrån max, och batterihälsan där är ju naturligtvis då mycket bättre.
Mm. Ja, men nu har vi pratat om det. Jag tror vi har fått tömt ut det området. Vad säger ni om att runda av programmet?
Ja, det var väl avslutningen på elbilsskolan också. Så att, vi får helt enkelt se vad vi gör av elbilsskolan. Om vi ska klippa ut den och lägga den som lite separat avsnitt så den blir lättare tillgänglig.
Ja.
Eller, ja, vi får lyssna igenom och tänka igenom hur vi vill göra med
det. Om vi tycker att det är något vettigt material som vi har gett ifrån oss här då. Ja.
Skriv gärna och berätta om ni skulle vilja ha det så. Då skriv till oss så vi får veta att det är efterfrågat.
Och det här var också sista programmet innan jul.
Ja.
Så att nu gör vi ett litet juluppehåll och är tillbaka igen i nästa år.
Ja, vad spännande det ska bli. Vad tror ni händer i elbilsvärlden under nästa år?
Ja, batteripriserna går upp.
Jag ser fram emot att få följa upp hur det går i försäljningsstatistiken mellan de olika koncernerna.
Eller, ja, såklart.
Vad säger du, Anders? Det ska bli spännande.
Ja, jag tror Volkswagen kommer att öka ordentligt här under kommande år.
Ja, vi får se. Den som lever får se. Jag tror att vi kommer att se allt fler laddboxar. Jag tror att vi kommer att se allt fler elbilsmodeller. Och jag tror att vi kommer att få se elbilsbonusen komma tillbaka på något sätt faktiskt under nästa år.
Ja, det är en modig spaning.
Ja, jag hoppas ju det i alla fall.
Ja. Om du vill sponsra podden så kontakta oss på spons@bilamedsladd.se.
Gå gärna in på vår Facebook-sida och like oss där, så missar du inte någonting när vi postar. Och vi har även en helt vanlig hemsida på bilarmedsladd.se där du gärna får gå in. Vad hittar man där, Fabian?
Ja, där finns lite referrals och sånt där. Och bland annat så förstås är det en länk där till Hälsa Hemma, vårdcentralen där vi kommer hem med våra Renault Zoes som är rosa rappade. Ungarna älskar de där bilarna. Och då kommer det också en sköterska hem till dig och hjälper dig hemma så att du slipper sitta i ett väntrum. Toppen, bra. Mm.
Finns i Göteborg, i Stockholm och planerar Skåne under hösten nästa år.
Jajamensan.
Malmö, Lund blir det i så fall.
Ja, men precis. Ja.
Men tipsa vänner och kompisar och allt sånt om podden. Vi behöver fler lyssnare så att vi har fler att berätta om Hälsa Hemma för.
Ja, precis så.
Freudian slip. Ja. Glöm inte att prenumerera på oss, eller du som redan lyssnar på oss. Vi finns i Apple Podcaster och Spotify och alla andra ställen. Och ni får jättegärna lämna en recension också. Vi blir så glada för alla positiva omdömen vi får där.
Vi har en helt vanlig e-postadress, info@bilamedsladd.se eller fabian@bilamedsladd.alfred eller Anders och så vidare där. För det lilla snabelat och för redigeringen så står fantastiska Umami Produktion som är med oss och varit med oss under hösten här. Tack så hemskt mycket för gott samarbete. Och ja, så hörs vi väl då på andra sidan året, och vad spännande.
Ja, och vad brukar vi säga när vi slutar?
Ja, jag brukar säga kör försiktigt. Vad säger ni?
Kör elektriskt.
Jag gör en ny och säger god jul.
Nej, det här går inte. Vad är det han brukar säga, Anders?
Jag kör elektriskt.
Ja, sladda lugnt.
Sladda lugnt.
Hej då.
Ja.
Hej då.
Hej då, god jul.
God jul.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.